Hej alla lyssnare och välkomna till Retorikiska podcast med Camilla Eriksson och mig själv, Therese Reutersvärd.
Ja men tack, trolig Therese som vi känner dig som. Jag tycker att det är så skönt när någon annan presenterar podden så där, för att jag tänker att det kommer att låta väldigt så här upprepande om ett tag, om jag gör det själv. Trolig Therese, bloggar, otroligt intressant om digital marknadsföring, och det finns ju en anledning till det. Du har jobbat med det här länge. Just nu så är du digital marknadschef på Scandic Hotels. Och jag säger just nu för det kommer en ny utmaning. Jag låter den hänga lite som en cliffhanger. För att innan dess så drev du eget inom sociala medier och marknadsföring. Och före det så var du digitalt ansvarig på Electrolux i Norden. Och jag blev så här sjukt imponerad. Bara så här, gedigen kompetens här. Och vi kan ju avslöja i slutet vart du går härnäst.
Det kan vi göra.
Ja, det kan vi göra. Jag tänkte att vi skulle prata om två saker idag. Det ena är, jag är så himla intresserad av hur ni tänker, ni som jobbar med marknadsföring i de digitala medierna. Det här med målgruppsanpassade budskap i olika skeden till exempel. Mm. Ja. Mm. Och sen så brukar ju du och jag hänga på Uber AV och vi pratar alltid härskartekniker.
Alltid.
Och vi har så många historier nu så att, vi tänkte att vi går över till det om ett tag. Så, när det känns naturligt så här övergång. För att jag har nämligen fått ett mejl från en tjej som är väldigt beklämd. Och det var inte roligt att läsa faktiskt.
Nej.
Så det kan vi diskutera lite grann. Du har ju också mycket erfarenhet av olika härskartekniker.
Det känns viktigt, känner jag, att vi pratar om det.
Mm. Bra, men du, det här med när vi försnackade lite igår så berättade du att men på Scandic så håller man ju på med att dels segmentera målgrupperna precis som alla andra, men att ni har olika slags budskap till potentiella kunder och befintliga kunder i olika skeden så där. Kan inte jag bara kasta över den bollen till dig och så börjar du berätta hur ni tänker?
Vi tänker så här. Vi kan inte sätta mottagarna i boxar. Kvinna 36, 2 barn. Då tycker hon om att resa på romantisk weekend. Hon vill ha inträde till Tom Tits. Och hon måste ha liksom en frukost med stenhårt kokta ägg. Därför att världen ser inte ut så. Människor ser inte ut så. Nu kanske verktygen börjar komma ut på marknaden som gör det lättare för oss att förstå vilket mentalt state of mind just den här kunden har i det ögonblicket som hon eller vi få kontakt med varann i sociala kanaler eller via e-post eller på Google. Och jag var på ett frukostseminarium med SAS och de visade på ett häftigt exempel där de anpassar marknadskommunikationen just efter om det ska vara någonting som ska få dig att känna något, något som ska få dig att ta ett beslut om något, något som ska få dig att känna dig trygg, övertygad, uppmuntrad, alltså väcka känslor på något sätt. För känslor leder till tankar och tankar leder till action. Och en action leder förhoppningsvis till köp. Det försöker vi jobba med. Och det kan till exempel vara så att man undviker att säga vissa saker i marknadsföring i ett visst skede. Till exempel prata om pris.
Mm.
Sen finns det vissa saker som bokningsvillkor som man väljer att prata om. Det här rummet kan du avboka. Det är viktigt när kunden står och vacklar. När gör de det då? Det är ju utmaningen. Vilken kanal befinner de sig oftast i det läget? När beslutet ska fattas. Hur långt har de kommit? Vad har de gjort innan? Och så kommer vi tillbaka till verktygen. Och där utvecklar vi just nu någon sorts strategi. Vad ska vi ha för tools och processer? För budskapen har vi liksom redan landat i lite grann. De här mentala states of mind. Så det blir ett spännande år.
Ja, verkligen. Och då tänker jag också så här, ni har naturligtvis statistik på alla som kommer in på er hemsida och ni har statistik från vars de kommer ifrån och när ni har gjort olika kampanjer digitalt så ser ni sådär. Och just nu med Googles utveckling i demografi och vad folk har för intressen och så vidare, det är lite läskigt. Jag är så här integritets freak.
Visst.
Så att jag försöker, när jag loggar in på min dator så säger den så här: ja, men du har inte loggat in i Google. Du missar någonting. Och då tänker jag så här: nej, det är ni som missar. Så jag går in och kollar mejl och jag går in och kollar analytics och sen loggar jag ut igen. För att jag vill inte att de ska hålla på och tracka.
Så. Du är en av dem.
Jag är en av dem. Och sen så spelar det egentligen ingen roll, för att jag är en liten skitperson och Google äger ändå hela världen, typ. Jag vet det. Jag är inte naiv. Utan det är mer att jag... Ja. Men då tänker jag så här, här sitter ni på en massa data. Big data nästan. Jag tycker att statistik är fantastiskt intressant. Hur använder ni den data ni får in?
Den är ju ganska anonymiserad. Det är till exempel så i Google Analytics att man tittar på folk som kluster. Det finns någon term för det. Samplad, så kallas det. Samplad data. Det är inte värdefullt för oss. Vi vill veta exakt vad Camilla Eriksson, som fick det här mejlet, som klickade på den här artikeln, som gick vidare att läsa mer om någonting men övergav, som har bott 3 nätter på Karlstad City, fast det var förra året, och bokade till ett väldigt, väldigt billigt kampanjpris. Vad vill hon ha nu när hon besöker oss igen? Det är då det börjar bli intressant.
Mm.
Så historik och kontext. Står du i bankomatkön med din mobil när du gör det här besöket hos oss? Sitter du på en middag tillsammans med sambo och kusin och ska boka vad ni ska göra i sommar? Den kontexten är ju så fruktansvärt värdefull för en marknadsförare att förstå. Det är kontext, historik, ditt mentala state of mind. Men även faktorer som säsong, vad är det för väder ute? Och det är det här när det är då big data blir intressant.
Mm.
Men utmaningen för oss är att försöka få alla de här datakällorna ihop till någonting som går att förstå. Som går att make sense of. Och där ligger vi lite efter. Vi ligger lite efter i Sverige framförallt. De förebilder som existerar, det är stora organisationer på andra sidan Atlanten.
Som till exempel?
General Electric, Dell, de stora matkedjorna, Tesco, flygbolagen KLM,
Virgin. Och vad gör de?
Dels så har de ju medel. Och med medel kommer förmågan att anställa personer. Resurser. Och det är jätteviktigt. Rätt personer, rätt team med en analytisk, med någonting analytiskt i sitt DNA. Med kanske beteendevetarkompetens, psykosociala, liksom, som kan ekonomi, beteendevetare, statistiker. Men också köpa verktyg som merger data, som strukturerar data, kategoriserar data, avancerade CRM-system.
Mm.
Det är inga billiga grejer.
Nej.
Ja.
Nej.
Och de här musklerna som de företagen har, det har vi inte riktigt i Sverige. Och sen är det ju också så att den svenska marknaden är ganska liten. Vi är ganska få. Man kollar på befolkningsmängd. Så big data blir inte riktigt lika big hos oss. Så kanske att vi borde börja om. Titta på det som small data istället. Titta på en person, titta på en trend. Ett kommunikationsbudskap som man kan göra någonting av. Ett väderomslag som man kan ta in i sin prognos kanske.
Mm. Ja, det är jättespännande. Vad tänker jag på när jag vill boka ett hotellrum och varför, till exempel?
Mm.
Ja. Det är klart att man vill förstå det när man sitter och hyr ut hotellrum. Men jag tänker att det är väldigt svårt att komma ner på mer individuell nivå. Så hur gör ni då?
Ja, e-post och sociala medier är ju de två kanalerna där man kan vara mer riktad och göra mer personliga anslag. Men det gör man ändå inte. Därför att man är lite blyg och man är lite rädd i Sverige att bli för personlig för just det här du nämnde i början. Att jag vill inte exakt att ni ska veta vem jag är eller vad jag har köpt förut. Vi har den datan. Jag skulle kunna skriva ett meddelande till dig på Facebook som företag och säga: det var så kul när du bodde hos oss i påsk förra året. Vi har samma kampanjpris just nu. Men det gör vi inte. Man kan göra remarketing på Facebook. Man kan göra något som kallas för custom audiences på Facebook. Som i teorin skulle jag kunna ge varenda individ på en viss lista ett personligt erbjudande som dyker upp i mitt newsfeed. Hej Therese! Här är erbjudanden just nu på Karlstad som vi vet är ditt favorithotell. Men det sticker lite i ögonen på folk. Vi vet inte riktigt vilka regler och som gäller. Gråzoner, personuppgiftslag, lag om elektronisk marknadsföring. Där behöver vi utbildas, vi marknadsförare. Och konsumenterna kanske inte riktigt är redo för den typen av personlig kommunikation.
Nej, men jag tänker bara när det börjar bli så här populärt att skicka reklam via sms.
Mm.
Blev ju folk förbannade. Det här är min telefon. Mm. Jag har uppgett mitt telefonnummer för jag var tvungen att boka någonting vid något tillfälle. Och då var det nyttigt för mig att ge mitt telefonnummer. Men nu använder ni det i marknadsföringssyfte. Mm. Min telefon! Mm. Och jag bara tänker så här. Ett litet tag sedan så var vi och käkade middag hemma hos min syrra. Och jag har, ursäkta. Och min dotter tar hennes telefon och börjar liksom så här klicka i den. Och sedan kastar sig över. Och bara, men Kajsa, min telefon, det är ju som min dagbok. Den får du inte använda och titta vars du vill. Och min tjej blev alldeles så här, oj, förlåt. Och så säger hon sen att hon skäms ju, för hon vet ju det egentligen. Hon var ju bara så nyfiken på vad hon hade tagit för bilder på hennes lilla kusin. Hon hade ju inte för avsikt att gå in på sms eller på mail eller något sånt. Och det gjorde hon ju inte heller. Men folk är ju verkligen så här privat med sin telefon. Och jag kan tänka mig att om man då börjar komma in på Facebook, som jag för det första upplever att folk håller på att lämna nu. Jag håller definitivt på att lämna. Det ger mig inte så mycket längre. Eller jag går in och läser lite. Jag kanske gillar så här, men det är sällan jag skriver någonting. Mm. Men om jag skulle mötas av ett individualiserat budskap, då skulle jag hoppa högt bakåt. Det skulle jag ju.
Mm.
Och ändå när man så här tittar på vad är det som kommer i framtiden, science fiction filmer brukar ju ofta vara bra indikatörer, och bara det har ju varit så många nu de senaste åren där de går förbi en reklampelare och så bara hi, I think that you might be interested in this new toothpaste eller vad som helst. Jag tror vi går mot sånt. Se bara det här jag vill inte säga lurenderi, jag kan inte prata alls. Men de gjorde ett bus, ett prank, som vi säger på svenska. Där de hade satt upp kameror på en busstation. Har du sett det?
Nej.
Och sen hade de satt upp som en tv istället för reklambild. Och så satt en fotograf i bilen och fotade människorna. Och sen satt en kille som gjorde... han klippte och klistrade och satt ihop dem som en reklambild som sen visades ganska snabbt på den här...
affischen, okej.
Okay. Ja, alltså tvn som satt
skärm,
i
okay.
skärmen. Ja. Och folk såg sig själva och de bara... så här. Och sen så skrattade de lite, så tog de upp telefonen och fotade det, naturligtvis, för de skulle dela i sina nätverk. Men jag tror att det kommer inte att vara ett skämt snart. Utan vi blir fotade överallt. Titta bara på London och CCTV. De har ju koll på dig, alltså, hur du rör dig under en dag är lätt att följa. Och hela den här övervakningen, det är en utmaning för marknadsförare.
Visst är det. Konsumenterna har ju slutgiltigt makten. Men vi är ju offer. Vi vill ju få reklam. Vi vill ju att någon berättar för mig hur jag kan bli mer framgångsrik, snyggare, friskare, lyckligare, mer populär bland mina vänner, mer framgångsrik på jobbet. Vi vill ju höra hur just den här produkten kommer göra allt det för mig. Men med makten kommer ju, alltså makten hos konsumenterna kommer ju också våran möjlighet att säga, vet ni, det där är inte okej. Det där är inte ett tilltal som vi går igång på. Det där är inte en teknik eller en metod som vi liksom är okej med. Så jag tror det kommer bli svårt för Facebook och det kommer bli svårt för Google att i långa loppet fortsätta att exploatera data utan att respektera våran liksom integritet och sekretess. Och samma sak gäller marknadsförare. Men det som är bra är att de företag som överlever då, det kommer vara de som konsumenterna på något sätt har vouchat för. Som har sagt, det är okej att ni tar min data. Därför att ni behandlar den på ett respektfullt sätt. Det har varit väldigt mycket fokus på produkt förut. Det företag med bäst produkt vinner. Jag tror vi rör oss mer mot det företag med bäst värdegrund, men bäst empati, respekt, kommunikation, retorik kommer få ett stort, en stor konkurrens för det.
Ja, alltså jag håller naturligtvis med. Vilket är lite jobbigt, för att egentligen vill man kanske ha lite konflikt i ett samtal. Men det struntar jag fullkomligt i. Jag bjuder bara in människor som jag tycker är intressanta. Men jag tänker så här, det är okej för oss om vi går in på ICA och är medlem och har så här självskanningssystem. Och sen att vi, när vi hämtar ut, nu gör jag inte det själv, så att om jag har något fel i fakta här nu så är det så. Men att man sen får så här personliga rabatterbjudanden. Du köper ju mycket. Vad det nu är. Har du småbarn, köper du mycket blöjor och välling, så får du rabatter på det. Är du en sån som inte tycker om att laga mat och är kanske ensam hushåll, ja, då köper du kanske mycket färdig mat och då får du rabatter på det. Och eller så vidare. Ja, men det känns ju på något sätt okej. Det har jag aldrig hört någon som blir irriterad över, att här tar de mina data och så ger de mig personliga, individualiserade rabatter. Så. Och var går då gränsen till att i en mer komplicerad situation säga, ja, men vi vet att du agerar på det här sättet i din vardag. Därför så vill vi ge dig de här erbjudandena. Som från ett hotell. Eller från, jag vet inte, klädkedja. Mm. Där man köper kläder. Eller, ja, vad ska man köpa annars i en klädkedja? Men jag tänker samtidigt. Det är en sån här hårfin gräns. Och jag tror också på att det har väldigt mycket att göra med hur man formulerar sig i det här anslaget. Jag tycker att det är otroligt spännande att se allting. När folk försöker sälja på mig grejer, då är jag så här, ja. Om det ringer så här försäljare till, det är alltid från pension till nytt elbolag till, har jag bara tid, då sitter jag och lyssnar. För jag tycker att det är spännande.
Vad är det du känner är spännande med ett sånt samtal?
Hur försöker han snärja mig? Vilka principer, vilka påverkansprinciper används? Vilka ord använder han? För det är oftast en han som ringer till mig. Jag kan säga hen om det känns bättre. Men det, jag tror inte att jag har stött på en kvinna som har försökt sälja på mig någonting. Där jag inte redan har varit kund. Mm. Så mitt telefonbolag ringer ju hela tiden. Och jag tycker jättemycket om dem. Så att de får ringa. Eller mitt tv-val. Jag är så här lat, för jag ser aldrig på tv. Så då tycker jag att ja, men jag kan ha lite så här baspaket på någonting så. Och sen har jag ju Netflix och så har jag så här HBO ibland och så. Men jag tittar så sällan på det. I alla fall. När de då ringer, hur lägger de upp det? Och det är alltid från de här kaxiga unga pojkarna som bara, nej. Och då blir jag så här, nej, vet du vad, jag orkar inte. Tack men nej tack. Klick. Men om de är trevliga, om de är så här avslappnade och inte har någon slags över, och så censurerar jag svordomen, driv, för de ska bara sälja så snabbt som möjligt. Jag har läst om de som håller på med försäljning, till exempel av telefonabonnemang, att de som är absolut bäst på att sälja, det är de som är väldigt lugna och ger tid till kunden. Och de här hetsiga, de kan nå höga nivåer för att de hinner så många samtal. Mm. Men folk är inte så där jättenöjda med deras försäljning, och i långa loppet så är det inte de som säljer mest. Och det är också det här att skapa den här relationen. Det är också så här, vi vill inte ha relationer med alla. Men man kan ha en mikrorelation under en begränsad tid, det vill säga under det här försäljningssamtalet. Och där tror jag är jätteviktigt anslag och tonalitet och vilka ord man använder och hur man lägger upp det. Så det tycker jag är jätteintressant att lyssna på.
Och du pratade om den här hårfina gränsen. Vi vet att företaget vill sälja sina produkter. Men vi har blivit väldigt, väldigt lyhörda. Och vi vet när de, vilken ansats de har. Vi vet vad the end goal is. Och det genomskådar vi. Så ett företag som till exempel hör av sig till mig på ett personligt plan via Twitter eller ett nyhetsbrev och försöker erbjuda mig någonting mer för de vet vad jag har köpt förut. Det går ju inte alls hem på samma sätt som att, inte vet jag, ett vitvaruföretag hör av sig och säger till mig: "Hej Therese, vi vet att du har köpt den här diskmaskinen. Hur gick det med installationen? Blir dina vinglas rena? Tycker du att ljudnivån är acceptabel? Fick du den här timern att funka?" Alltså jag skulle bli alldeles lycklig. Det blir ju ett värde för mig. Jag har köpt någonting som dessutom var ganska dyrt. Jag vill känna mig nöjd med det köpet. Så fort jag fått hem den här diskmaskinen så letar jag efter orsaker att bekräfta köpet.
Mm.
Och det är så få företag och varumärken som tar tillvara på det ögonblicket. Det är unboxing experience. 3 dagar efter användning, 3 månader efter användning. Det man får däremot, det är: "Välkommen tillbaka som kund, just nu har vi kampanj. Visste du att du kan också få en häll nu till halva priset."
Jag är, ja, eller det här, du får gratis, fast ingenting är gratis, 1 månads försäkring på produkten du har köpt. Och sen så kommer det efter 1 månad, inte så här: "Är du nöjd med produkten? Har du hunnit använda den?" Som till exempel den här podcastutrustningen. Då får man så här 1 månad gratis. "Har du sett att du kan göra så här med mikrofonerna? För att du har ju en sån här mikrofon. Har du provat spela in med flera i rummet samtidigt på samma mikrofon?" Ingenting sånt överhuvudtaget. Utan det bara kommer så här automatiserat, väldigt opersonligt: "Om du vill så kan du nu förlänga försäkringen till det här priset." Bara, nej. Jag har inte för avsikt att röra på min utrustning, utan den är liksom här. Så att jag behöver inte försäkra mina mikrofoner på det sättet, utan det täcks av villaförsäkringen och sådär.
Mm.
Det, nej, men alltså, där är ju Swedish Haspins väldigt bra i det inledande skedet.
Mm.
Jag älskar de skorna.
Mm.
Mm. Och då får man ju då, när man har beställt, så får man bekräftelsemail som inte bara är så här: "Vi har noterat det här, den färgen, den storleken." Utan det är så här: "Hej, bla 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 bla." Jättegulligt, automatiserat, men jättegulligt mejl. Så man blir lycklig. Och sen när man packar upp skorna, då är det också ett sånt här jättevackert brev ilagt. Och det är så där, man känner verkligen lyxen. Och, så här, och så står det så här hur man ska ta hand om sina skor för att de ska kunna gå i arv. Därför att det här är ju äkta läder och äkta trä. Swedish Haspins, du vet.
Så där fick de berätta sin historia.
Igen.
Mm.
Ja.
Mm.
Och då skulle jag vilja att de, när säsongen är slut för mina skor, om det har jag köpt sommarskor eller vinterskor, att jag då får ett nytt automatiserat mejl. "Hej Camilla, nu börjar sommaren gå mot sitt slut. Dina bla 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 sandaler, för de har ju alltid ett namn, skulle nu må jättebra av att du torkade av dem med en fuktig trasa och fettade in dem på det här sättet." Och sen så ställer du dem bara där det är mycket luft, så de får liksom bla 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 bla. Mm. Och sen när våren kommer, samma grej.
Ja.
"Hej, är det inte dags att ta fram mig nu?
Visst.
Ska vi inte leka lite du och jag?" Mm. Alltså sådär.
Och då kommer vi in på någonting som ju är väldigt trendigt just nu, content marketing. Som ju egentligen är att sälja utan att nämna produkter, utan att nämna erbjudanden eller priser. Till exempel att hjälpa dig att bli, att utnyttja produkten du har köpt till max. Att berätta om vad du får ut av någonting istället för att säga: "Vi har utvecklat, vi har lanserat." Och det tycker jag är fantastiskt roligt. Och det är som marknadsförare helt fantastiskt mycket mer givande att få jobba med än annonsering och reklam. Men gudars vad mycket tid och resurser det tar när man inte är liksom kittad och rustad för det. Vi gjorde ett experiment i höstas. Vi har fortfarande inte fått ut det. Där ute. Det är en YouTube-film som visar för stressade businessresenärer, framförallt kvinnor, hur de kan gymma uppe på hotellrummet.
Men det är briljant.
Utrustning som finns, om de inte känner för att liksom slänga på sig en topp och gå ner till gymmen som finns. Men också ett 10 minuters supersnabbt program för dig som går ner till gymmet. Så här gör du på resande fot Jag menar, the sky is the limit. Man skulle kunna göra hur mycket sådana här små, korta nedslag som helst. Här packar du en resväska utan att få skrynklar.
Gör du en avslappningsstund.
Exakt.
Så här meditativt.
Ja, man kan rikta det mot design och inredning. Så här bäddar du din säng, hotel style. Och hela tiden etablerar man en varumärkesrelation och får möjlighet att göra lite storytelling. Men man säljer inget. Alltså i klartext.
Nej, och då är det så himla många, de som då sitter med pengarna, de förstår inte hur mycket detta bygger. Om man säger så här, det här bygger varumärket långsiktigt. De bara, varumärket, det är ett sånt där klischéord. Det är någonting som, men ni kan ju aldrig visa på att ni tjänar några pengar. Bara, hur tror du att folk väljer vårt hotell? Är det för att vi är otrevliga, det är fult? Sådär. Tror du verkligen att det bara är praktiskt? Alltså, vi är inte så logiska, vi är så logiska.
Mm.
Alltid, alltid, alltid.
Visst.
Och det vore fantastiskt, tycker jag, att få jobba för ett företag som har förstått det där. Mm. Att bara kör din grej. Bara kör din PR-grej. Och att få bygga. Alltså egentligen, det enda kostnad de har, det är ju din lön. Och den är ju inte sådär jättestor i sammanhanget.
Nej.
Och att utnyttja den kreativa förmågan att tänka hur man ska väcka de här viktiga känslorna. För det handlar ju också om det här med värderingar, attityder och beteenden. Att vi vill ju, värderingar kan vi ju aldrig förändra. Det är ju helt kört. 25 års ålder, det krävs livstrauman. Jag pratade om det i någon annan podd också. Och det är ju inte så att man vill utsätta sina potentiella kunder för ett livstrauma. Attityder är ju det vi vill gå på. Men det är skitsvårt. Så vad vi istället gör är att vi förändrar folks beteenden. Mm. För då tittar de på sig själva utifrån och så blir det här self-perception. Jaha, gör jag så här? Då måste jag ju tycka att det är bra.
Mm.
Så vi försöker ju förändra beteenden. Så. Och hur förändrar man ett beteende? Kan vi se på kostnad på det? Kan du visa på sista raden hur mycket? Nej, det kan vi inte. Men helt plötsligt så börjar folk boka våra hotell inför den här galan eller inför det här idrottsevenemanget eller inför det här maraton. Det är för att vi har gjort de här tänket. Nu kommer ju Stockholm maraton i slutet på maj till exempel. Brukar inte ni ha så här bussar? Samarbete med bussar eller något sånt där? Eller är det något annat?
Ja, nu är en busslaster av folk som kommer in och bor.
Ja.
Ja. Jo, det finns mycket sånt. Bussturism är en jättestor del av vår försäljning.
Mm.
Och jag tänker på det här du sa om irrationellt beteende, att konsumenter inte fattar beslut på logik. Det är ju sen gammalt. Det finns en man som heter Dan Ariely, tror jag man uttalar det, som håller väldigt intressanta TEDx-talks som man kan googla på, som visar vad som händer när man hur man skapar ett behov. En person som ska köpa någonting vet inte om att de har behovet av den produkten förens någonting triggade. Och att hitta den gyllene liksom nyckeln till vad som triggar dig att tro att du behöver något, det är superintressant. Och han menar på att det allra starkaste faktorn för det är ju sociala relationer, dina vänner. Och så kommer då hela logiken bakom varför sociala medier är så effektivt för marknadsföring. Om vi kan få, vi som marknadsförare, folk som har köpt vår produkt och fått en känsla för den, att bara berätta om hur den känslan var, så kommer omgivningen som tar del av det budskapet känna att nu behöver jag nog också det. För jag vill känna så som den personen känner. Jag behöver också resa bort. Jag behöver en paus ifrån vardagen. Jag behöver slippa diska och tvätta och bädda sängen en helg. Och det är ju så. Där har ju liksom kittet till hur vi ska jobba med till exempel sociala medier. Går det att mäta? Ja, det gör det ju i långa loppet.
Ja, alltså vi kan ju mäta såna här otroligt tråkiga fakta som retweets, antal följare och sådär. Det ger ju föga.
Nej.
Det är för att om det är rätt person så behövs det ju bara en som säger det.
Exakt. Så en strategi för socialt som jag verkligen kan gå i god för och som gäller också CRM och e-post, det är att försöka minska antal personer du pratar med. Du ska ha så liten e-postdatabas som möjligt. Du ska ha så få följare på Facebook som möjligt. Därför att dina budskap som går ut till rätt 40 personer är mycket mer effektivt än ett generiskt budskap som går ut till 4000. För du kan aldrig väcka samma typ av känsla till de 4000 personerna som du kan om du vet vilka 40 det du talar till. Och vad de liksom, vad som triggar dem. Och där tror jag vi kommer få se mer spännande som händer på den svenska företagsscenen de närmaste kommande åren.
Ja, men alltså jag jobbar ju väldigt mycket med att få människor att uttrycka sig på ett sånt sätt så att deras budskap går igenom till sin publik. Om de sitter fysiskt i samma rum eller om det är via nätet eller om det är via en text eller så, det spelar inte så stor roll. Och så skrattar de och så säger de så här, ja men du säger alltid det här, etos, logos, patos. Ja, därför att om jag säger det ofta så kommer du i alla fall att tänka på det. För vi behöver ha förtroende för den som kommunicerar med oss. Och det här tycker jag är väldigt spännande när företag börjar låta medarbetare bli individer och synas att det är Therese som pratar för Scandic Hotels eller det är så, och inte bara Scandic. Så. För att vi, känslan som väcks för ett företag är ju inte alls i närheten om man inte är typ Apple eller Microsoft, det är så här älska-hata företag. Jag satt för övrigt på IBM och så plockade de fram mackar. Jag tyckte det var lite roligt.
Nej.
Jo, tydligen så hade HP:s vd, och jag undrar om det är samma vd som jag har jobbat med, men han hade också så här, i en stor dragning hade han tagit fram en mack. Och jag vet inte om det handlade om att han skulle visa att deras produkter också funkar på Apple, eller om han bara tyckte att Apple var bättre.
Åh gud, vad roligt.
Men det är ju någonting som man faktiskt måste adressera, för att bruset var ju enormt så. I alla fall, nu kommer jag bort lite grann från ämnet för att jag... ja, roligt. När man låter personer kommunicera så blir det ju också så här, ja men det är Therese på Scandic. Ja, ah, just det. Och så vet man vem du är. Man kan kolla upp dig. Ja, det är Truly Therese. Ja. Hon bloggar, det här är hennes Twitterkonto. Ja, så.
Hon finns och på riktigt, hon är kanske lite lik mig. Ja, men det är klart. Jag håller jättemycket med om det. Men det är ju en ganska kontroversiell fråga dock.
Ja.
Och kommer vara, tror jag.
Och jag menar, vad händer nu? Nu ska ju du byta jobb. Vad händer då? Har de då lagt ner en massa tid och energi och värde i att bygga en person som ska vara representant för deras företag som sen går någon annanstans? Vad händer med värdet? Stannar det hos företaget eller följer det med personen?
Mm.
Jag menar, vi har ju hört talas om folk som har haft Twitterkonton som Visst. Företaget har velat ta över. För att de menar på att det har du fått för att du har varit representant för oss. Men det har ju hela tiden dömts att nej, det är personligt. Så, visst, är det så?
Ja.
Ja.
Jo, men så är det. Och jag tror misstaget företagen har gjort det är att inte det sociala finns i alla medarbetares arbetsbeskrivning. De är inte sociala på riktigt, de här företagen. De har ju appointat någon att föra deras talan i digitala kanaler. Vilket är ju jättedumt och inte alls långsiktigt. Hur vore det till exempel, jag menar, en vd för ett företag är ju precis lika mycket en ambassadör i press och så för företaget. Han får byta jobb. Det är ingen som säger, nej nu kan vi aldrig mer relatera till det här företaget nu när Håkan inte är vd längre. Vem ska signa under pressmeddelanden? Vem ska skicka ut brev till våra topp VIP-kunder? Men folk flyttar på sig. Det är inte personen som kunderna liksom relaterar till. Det är personlighet. Alltså att
det personliga anslaget.
Precis, det personliga anslaget. Som ett företag som gör saker rätt ser ju till att alla som någon gång kommer i kontakt med extern media eller med kunder i någon sorts relationsbyggande kanal har ett personligt anslag. Går i god för företagsvärderingar, lever varumärket, står för det. Då riskerar man inte att lägga alla ägg i samma korg och så slutar den personen sen och så försvinner all relation med ett namn.
Någonting jag också tänker på, det är att det här med sociala medier, är det bara en trend eller? Du vet, internet är bara en fluga. Ja. Och så låter man på företag, stora företag, viktiga, tunga organisationer, så låter man juniora marknadsförare, typ sist in på företaget, vara den som äger makten i de sociala kanalerna. Det för mig är helt befängt.
Och det är så vanligt.
Det är så vanligt.
Det är för att man ska kunna sparka den personen lätt sen. När de har råkat twittra något opassande.
Lite cyniskt. Och jag håller ju med. Men jag tycker att det är så tragiskt därför att den personen, den kan inte företaget ordentligt, den vet inte hur den ska kommunicera alla företag som man är. Det här är också väldigt spännande. Jag jobbar med stora koncerner som har skrivit kommunikationsstrategi, de har skrivit kommunikationsplan, de har tagit fram alla de här aktiviteterna, de har liksom gjort allt rätt. Förutom att de har helt glömt bort det här med tonalitet.
Mm.
Och så kommer de lite så här, inte bara 11:e timmen utan hon vart 1:05. Du, nu ska vi implementera den här kommunikationsstrategin, men vi har ju ingen tonalitet. Nähä, säger jag. Varför? Vem är det som har tagit fram kommunikationsstrategin? Ibland är det internt och ibland är det externt. Så det är mest för min egen statistik. Men de har inte tänkt på, hur ska vi låta? Hur vill vi att folk ska uppfatta oss?
Ja, hur ska folk känna efter att ha varit i kontakt med oss?
Ja, det finns inte. Jag tycker att det här är jättespännande.
Hur ska de, tänkte de då differentiera sig?
Nej, men det gör de ju inte. Det är ju det som är problemet.
Mm. Och så låter
de, lämnar över det till reklambyrån som gör en cool kampanj. Och jag är inte negativ till reklam så där överlag, generellt. Jag är negativ till dåliga reklamkampanjer som kostar jävulst mycket pengar som inte är genomtänkta. Och jag sitter på PR-byrå där vi har jobbat med reklambyråer där de bara har tryckt in kunden, har tryckt in hur mycket pengar som helst i reklamen som inte har varit genomtänkt. Och sen har, ja, vad ska man göra?
Vad händer däremellan? Vad händer mellan två toppar? Två reklamtoppar?
Ingenting.
Nej, men det är där affären händer. Det är ju där transaktionerna sker. Det är där kunderna landar i reklamavtrycket och kanske börjar fundera på att skapa sig en relation med ditt varumärke.
Men då är tonaliteten borta. Smarta reklamer, alltså riktigt bra reklamer som man bara blir lycklig av att se. Verkligen.
Tänker du då på typiskt?
Ja, men jag är väldigt förtjust i Zlatan, till exempel. Och jag fick höra att Zlatans polare, pappa, det är någon av de här fotbollsspelarna, men jag är inte fotbollstjej, jag är hockeytjej. Han heter något sånt här, han har något...
Glenn.
Nej, men alltså, det är något sånt här namn som han har hittat på. Smeknamn. Ja, men i alla fall. Hans pappa jobbar för Volvo. Så då hade Zlatan bara kommit och sagt, du, kan inte du bara hälsa farsan att nej, men jag gör gärna någon reklam med Volvo. Sådär. Och han hade ju direkt så här ringt upp, vi får Zlatan! Vi får Zlatan! Sådär. Det hade bara... Och sen så blev det reklam. Och sen var det ju så himla hypat när reklamen kom. Och så ser vi den här, vi ser verkligen förortskillen från Malmö uppe i svenska Überfjällvärlden. De hade ju stängt av hela vägen. Alltså, de hade ju pratat med Sametinget och liksom bestämt hur sådär. Så de hade ju köpt rättigheten att stänga av vägen under hela alltet. Och det var ju svinkallt, verkligen svinkallt. Det blir mörkt fort och så vidare. Så man hade så jättestora lampor. Ja, men det är ascoolt. Det är en jättebra reklam. Därför att vi har historier bakom, före, efter. Folk som har sett den, hur reagerar de? De blir stolta. Zlatan är svensk. Och han vill göra någonting för det svenska varumärket Volvo. Som, alltså det blir bara så här bra på så många olika sätt.
Och det är ingen kannibalisering. Det är inte så att formatet förtar budskapet. Det är snarare tvärtom. En väldigt förhöjd upplevelse för att det är rörligt. Det är paketerat i ett YouTube som vi kan relatera till. Men då är min fråga, har den här reklamen blivit så framgångsrik att det har gått överstyr? Nu har det tagit över. Nu har liksom det här att de gjorde en reklam blivit viktigare än vad kunderna... Alltså vilket avtryck fick det här i försäljning till exempel? Vad fick det i effekt?
Ja, det får vi inte veta.
Det förtäljer inte historien.
Nej, och jag vet inte själv. Men jag tänker bara att i min värld så har det här byggt reklambyrån lika mycket som det har byggt Zlatan och Volvo. Därför det här är inte första väldigt framgångsrika reklamfilmen som de har gjort på senaste år.
Nej.
De har ju gjort Van Damme också. Och jag menar, hur många hittar har den nu? Mm. Det är ju helt stört.
Men det är helt stört.
Men den är ju så sjukt bra så att nu gör Kom hem sin egen. Jag såg den senast igår.
Okay.
Med en av de här tanterna.
Nej men gud vad roligt.
Ja, och sen har de lagt en helt annan röst då på det här budskapet som hela tiden prånglas ut. Och så ser man hur de här Kom hem bussarna, hjulen rullar framåt. Men de spelar filmen baklänges för de ska ju backa. Och så vidare. Nej men alltså det är ju jätteroligt. Så det är en riktigt bra reklam.
Jag tänker på humor. Jag upplever inte riktigt att vi har lämnat det lite stela. I alla fall när man tänker på sociala kanaler, sociala medier. Det är lite corporate, lite stiffa, lite osäkra. Har du något exempel på varför det är viktigt att vara lättsam? Varför det är viktigt att ha ett lite mer humoristiskt anslag? Att inte ta sig själv på dödligt allvar? För jag känner att det behöver vi mer av. Men jag kan inte riktigt rent akademiskt, teoretiskt
resonera. Det är biologiskt.
Mm-hmm.
Ja, därför att du behöver få mottagaren av ditt budskap att fnittra lite. Att känna nyfikenhet eller lust på något sätt. Därför att då producerar du dopamin. Och dopamin är hormonet som alla pratar om just nu. Därför att man har insett att det här funkar jättebra i PR och reklam. Alltså i vår bransch har folk insett att det här börjar vara viktigt nu. Därför att utan dopamin så kan vi inte producera det protein som är vårt minne. Så att om du inte får folk att känna lust, att de skrattar lite, att de sådär, får ett dopaminflöde, då kommer de inte komma ihåg.
Då minns de inte vad du har sagt.
Nej. Och jag har gått på min blogg från att vara... Jag är så här, i det privata så busar jag hela tiden. Det är så här helt ofrånkomligt. Och så, ja, men det kan vara nästan... Ja, jag kan vara ganska brutalt rakt på saker och folk så här, skarvar. Och jag har inte varit så på bloggen. Men jag är så när jag föreläser och när jag utbildar och när jag coachar och när jag jobbar med kunder så här, så sitter jag hela tiden och bara tick. Så. Och så har jag tänkt så här, ja, men jag ska vara lite mer jag även på bloggen så att det inte blir så här skolboks... ja, men lägg upp det på det här. För mig är det väldigt viktigt att man får verktyg. Varenda gång man har läst ett inlägg av mig så ska man ha lärt sig någonting och man ska kunna nyttja det direkt. Du är inte den enda som har pratat om att sluta samtal till exempel. Mm. Och jag har fått önskemål om att jag ska skriva om hur man öppnar ett slutet samtal.
Mm.
Och det är mer komplicerat. Så den håller jag på och så här, klurar på hur jag på bästa sätt ska liksom, skriva om. Men jag har börjat bli mer humoristisk. För att när jag coachar folk när de ska hålla föreläsningar till exempel så säger jag så här, du får gärna biosnacka. Vad är då ett biosnack? Jo, det är metasnacket. Filmen pågår framme på duken, du sitter med din polare och ser på den här filmen, ni ser samma sak. Och sen pratar ni med varandra om det ni ser på duken. Samtidigt, man fäller någon kommentar, man småfnissar lite. Och det kan man göra när man föreläser också. Det är som att du har ett A4-ark. Och så har du huvudsnacket, det är det som går i mitten. Det är det som liksom bara matar på. Och sen det här som man kan göra med olika ordbehandlingsprogram, att man markerar och så slängs det upp en liten ruta ute i högerflanken.
Mm.
Och så har man en liten kommentar där.
Mm.
Det är biosnacket. Så det gör jag på bloggen genom att jag använder mycket parenteser.
Okay.
Sådär. Dels har mina kompisar redan kommenterat att ja, men det är ju sådär du pratar. Du har det här vanliga snack och sen så kan man bara så här småprata lite vid sidan om och så går man tillbaka till huvud igen. Så där. De hör ju min röst när de läser mina inlägg. Och jag tycker att det är lite roligt sådär. Och överhuvudtaget att ta in mer humor, även om man pratar om väldigt så här seriösa saker. Man ska ju inte skämta om sex. Det blir ju alltid fel. Jag satt förra veckan på ett möte som var jätteintressant. Så här. Tungt, tekniktungt, kommunikationstungt. Och så helt plötsligt så säger Karn, en av dem, vad var han sa? Var det så här, antingen så sa han, ja men det är som, ja men då har vi ju halva inne. Och jag kände bara så jävla opassande.
Mm.
Det är inte läge liksom.
Nej.
Och jag tycker inte att sånt är kul.
Nej.
Det blev alldeles tyst i hela rummet. Och jag bara väntade tills männen, de andra männen fortsatte. Och så fortsatte det ju. Så. Det blev inga fler sexuella anspelningar av någon outgrundlig anledning. Men det är inte kul. Mm. Det som är roligt är det när man tvärvänder någonting. Och det går faktiskt att träna upp sig att bli roligare. På många olika sätt och vis.
Och det kan gälla företag då också?
Ja, mm. Ja, för jag menar att om företagen, att det här är strikta corporate-snacket. Nej, men det är ju ingen som tycker att det är intressant att läsa. Så. Ett tips är att du ska tänka som att du för ett samtal när du skriver.
Mm.
För många, jag skriver till exempel alltid talspråk på min blogg. Om du skriver som du pratar, då hör ju människor det som ett samtal istället för det här trista corporate som bara... Mm. Och om man läser facklitteratur, jag läser enormt mycket facklitteratur, minst en per vecka, oftast två. Våran facklitteraturblogg har legat nere lite, men vi är på gång igen. Det är libris.se, gå gärna in och kolla.
Ja, det får du berätta mer om.
Ja, men då, jag tycker att de som har varit väldigt framgångsrika det senaste året, bland annat Linus Jonkman som jag är så förtjust i som person, han skriver den här Introvert, den tysta revolutionen.
Mm.
Ja, han är för övrigt helt magiskt bra på att skriva. Och han skriver det här lättsamma. Det som blir som det som är skrivet talspråk. Det är lättillgängligt, det är rappt. Mm. Man ler och när man ler får man dopamin och då kommer man ihåg. Alla rätt. Det är alla rätt så.
Och det behöver enligt dig då inte bli en konflikt med vad vi marknadsförare vill ha ut, vilket är en tydlig call to action.
Ja,
korta budskap. Det här vill jag att du som kund går och gör härnäst. Då behöver det att det ska vara kort och luft och tydligt, inte vara konflikt då med att det kan vara talspråk och lite parentesiserat meta.
Ja.
Eller? Och hur får man till det? Det är ju... Ja.
Jag menar, så tänk dig att du har ett samtal med någon.
Mm.
Tänk dig att du sitter och beskriver någonting, att du är filmen. Och sen så, alltså det kommer naturligt. Det kommer kommentarer i huvudet. Då skriver man dem också.
Och det här måste ju företagen, eller i alla fall storföretagen, rekrytera. Alltså det måste in kompetens som kan.
Alltså det är så många webbplatser som man går in på och tittar. Mm. Där, jag är ledsen, men skribenten är inte bra nog.
Mm.
Och framförallt så tycker jag att det handlar om förarbetet. De vet inte varför de skriver det här.
Mm.
Så det blir bara platt. Jag satt med chefen för språkrådet och lunchade häromveckan. Och vi roade oss lite grann med att titta på ett av mina senaste projekt som jag jobbar med. Och hon läser och så säger hon ja, nej men det här är ju platt och tråkigt. Ja, säger jag. Det är därför jag ska in och jobba där. Ja, säger hon. Och det är så skönt att så här, människor från olika delar av branschen. Marknadsförare, ja. Språkrådsmänniskor, ja. Retoriker och talskrivare. Alltså vi är många PR-konsulter och reklamare och så vidare. Vi kan bättre. Så enkelt är det. Mm. Att inte nöja sig med att någon som inte kan kommunikation säger ja, men det är viktigt att du tar upp de här tre grejerna. Okej, varför?
Mm.
På vilket sätt?
Ja.
Så att man bygger de här grejerna så att de faktiskt då för det första är olika saker. För det tycker jag är ett stort problem hos människor som inte kan kommunikation. Att de säger att det är olika fast det egentligen är bara underargumentation för en och samma grej.
Hur tänker du då?
Alltså jag och ta konkreta exempel så här on the fly. Det kan handla om... Nej, det här är jättesvårt för mig. Men om vi tar hotellbranschen. Det kanske inte är viktigt designen på rummet, att det är fönster mot utsikt och att det är en fantastisk frukostrestaurang. Utan vad det är det kanske att vi har väldesignade rum med härlig utsikt, vi har fantastisk frukost och vi har möjlighet till gym. Är du med?
Mm, jag förstår.
Ja. Det är klustrandet som blir galet.
Ja.
Men om man inte då som kommunikatör är ifrågasättande så är det lätt hänt att det blir det här att vi har designade hotellrum av den här arkitekten eller inredningsdesignen. Vi har läget med den här utsikten är helt fantastisk och vi har svenska kocklandslaget till exempel som gör frukosten. Ja, men de första två, det är liksom, de är inte det är inte för mycket skillnad.
Nej.
Så. Och sånt är så enkelt att bygga. Om man, jag kör ju alltid den retoriska partes läran, arbetsprocessen, för att gå igenom. Och det faller ut som domino. Ja, men det är verkligen så här, checklist. Mm. Nu tittar vi först på det här och sen tittar vi på det här och sen bygger vi det och sen och struktur. Alltså, får man inte börja prata om struktur. Därför att då kan vi prata flera timmar.
Mm.
Folk kan inte strukturera.
Nej.
Vilket gör att den här call to action kommer aldrig. För det blir ingen uppmaning i slutet. För de har inte lagt upp det så att det ska trilla ner mot den självklara call to action. Det tycker jag är jättespännande.
Och det här finns det ju... Alltså det finns inget av det. Jag känner inte igen någon av den här kompetensen i mig själv. Kanske de byråer man anlitar. Men då har man redan tappat så stor del av det som är företagets själ och hjärta och ton. Därför att den sitter inte hos en extern byrå. Det gör den faktiskt inte.
Nej.
Jag är jätteglad att du driver retorikiska. Därför att det betyder att det kommer, när du växer, yngla av sig och finnas folk som vi kan norpa från dig. Eller hur? Och få in och anställa som förstår att webb för det första är ett medium som kräver en liten annan både form och färg och budskap, men också de otroliga möjligheterna till visualisera det du säger, paketera det du vill, interagera, få in liksom åsikter på en text innan den ens går i tryck, crowdsourca, göra statistik, liksom göra reklam av statistik.
Men bara det här att folk delar. Det som är intressant delas.
Ja, visst.
Alltså det sprids i andra sammanhang där du inte finns. Obetalat.
Visst.
Alltså jag förstår ju inte varför inte alla kommunikationsavdelningar, marknadsavdelningar, PR-avdelningar, varför heter ni olika saker, ni håller på med samma grejer. Ish. Varför finns det olika avdelningar? Nej. En marknadsavdelning och en informationsavdelning på ett företag till exempel. Det är också fel, fail.
Detta är ett
gör på mitt sätt.
Mysterium.
Stort mysterium, ja, faktiskt. Ett annat mysterium som jag bara liksom ska bio och snacka nu, det är CCO. Jag tycker att det är så spännande. Är det Chief Communication Officer eller är det Chief Commercial Officer? Det är för att den ena är försäljningschef och den andra är kommunikationschef, ja. Och det är inte samma sak.
Nej.
Nej, men det är samma förkortning.
Ja, ja.
Varför det?
Nej, det är mycket otydligt.
Men det är så här, bisak.
Ja.
Varför finns det en massa olika avdelningar när all kommunikation behöver vara samlad?
Ja,
att någon har ett gemensamt grepp på det. Det är en sån där grej.
Jag måste bara berätta om en incident. När jag var ganska färsk på Electrolux, och notera nu att min bakgrund är som civilingenjör. Jag är ganska pragmatisk och analytisk och logisk. Jag har inte läst kommunikation eller marknadsföring. På mitt allra första stormöte så räcker jag upp handen. Och det här var inför en lansering. Produktlansering. Och så säger jag, hörni, jag måste bara ställa en fråga som kanske är dum. Vad är skillnaden mellan PR och marknadsföring? Och den tystnaden. De blickarna. Så hela storbolagsfundamentet bygger på PR-avdelningen, marknadsavdelningen. Och jag förstod inte, som ny och som färsk och som lite naiv, varför vi hade ens olika epitet. Vad är skillnaden mellan det jag gör på dagarna och det ni gör på dagarna? Vi ska försöka få folk att förändra sin attityd. Vi vill att de ska känna någonting för vårt varumärke så att vi kan sälja fler produkter. Sen gör vi det på olika sätt. Vi kanske har olika verktyg och processer och medium som vi nyttjar. Och jag tänker inte ge mig. Jag tänker fortsätta att ställa den här frågan och vara naiv och dum. För det är ineffektivt. Och det kommer inte att hålla.
Men vad är din definition då?
Min definition är bygg en intern organisation som speglar kundens olika stadier på väg till köp. Det kanske kan vara en kallsamtalsavdelning, alltså en uppvärmningsavdelning som ska försöka bara skapa awareness och attrahera. Så en attraktionsavdelning med olika kompetenser som är duktiga på retorik inom känsloretorik, storytelling,
semiotik, kommunikationspsykologi.
Yes. Och sen är det ju olika, jag ska inte bli långrandig, men säg då att
den gärna blir det.
Ja, men så kundens path to purchase som går från kall till varm. Då kanske den allra varmaste gruppen är konverteringsoptimerare, call to action specialister, analytiker. Och däremellan har du ju då hela spektrat av då kanske CRM-specialister som är duktiga på beteendevetenskap, som kan segmentering, målgruppsanalys, bygga personas. Men så är inte företagen organiserade internt. Man har splittat kanal. Så här, vi har e-postavdelning. Nej. Och sociala medieravdelning. Jo. Och det är ett sätt att gruppera. Vi människor vill gärna liksom befinna oss i grupper. Och vi vill gärna ha en titel boxa saker och ting. Och vi vill ha en chef. Och vi vill veta vem som har ansvar för vissa saker. Så att jag ska inte säga att det är lätt, jag är ingen managementkonsult så. Men jag skulle gärna vilja att om ett par år det fanns lite mer kanske verklighetsanknytning i hur man organiserar sig internt. För att inte då glömma hela återköpsmekanismen som vi pratade om med det här, när man packar upp sin diskmaskin man har köpt. Det är ju då kommunikationen kan göra störst monetär nytta, därför att den kund som en gång har köpt av dig är ju mycket lättare att konvertera en gång till än att konvertera en helt kall kund för första
gången. Ja gud, jag tittar bara på mitt telefonbolag. Jag har inte bytt för att jag är jättenöjd. Mitt abonnemang gick ut i december. De ringer upp mig och så säger de men vi har de här erbjudandena. Så här. Och jag är lat. Jag är nöjd med dem. Jag har aldrig haft problem med dem. När någonting har hänt med min telefon eller mitt abonnemang och jag har ringt dem, de har bara löst det direkt. De är supertrevliga. Jag har inget behov av att byta. Så naturligtvis när de ringer, jag är ju hård. Jag säger så här, fast det där är ju inte bra för mig. Jag behöver ju inte det där. Ja, men skulle det här kanske vara intressant för dig? Ja, hur menar du då? Varför det? Sådär. Så att jag är lite besvärlig och sen får jag så här skitbra deals hela tiden. Det är det samma med mitt tv-företag som gjorde bort sig lite. Och då kände jag också så här, spännande. Så då tog jag tiden och så satt jag och ringde och så pratade jag. Och de fick gå in och lyssna. Vet jag sitter så här 48 minuter. Då fick de gå in och lyssna på säljsamtalet. För de sålde på mig extra kanaler för att jag skulle kunna se Elitserien, som det hette då, i hockey. Och jag bara, jättebra. Men nu är det så här, jag hejar alltså på Skellefteå. Kan jag se alla mitt lags matcher? Ja, säger de då. Och sen kunde jag inte det. Så att jag bara, vilket gjorde att jag fick det gratis. Så här, okay. Väldigt länge.
Good for you.
Ja, men alltså, hallå. Man kan inte sälja någonting som man inte säljer, som man inte levererar. Inte till mig i alla fall. Men det är också så här, jag är fortfarande nöjd med dem. Därför att de som insåg att det var deras företag som hade gjort fel, då löste de problemet och gjorde det bättre för mig.
Ja.
Och då blir jag lojal kund, och då stannar jag.
Visst.
Fast jag har inte det extra paketet längre. Nej. Men jag är fortfarande kvar som kund. Så hela den här, det du pratar om, det är faktiskt återförsäljningsprocess. Där missar väldigt många. Och det är så enkelt. Det är bara att skicka ett mejl.
Det är bara att skicka ett mejl. Så sant. Hörde ni det, alla ni företagare där ute? Gå hem och så skickar ni nu ett mejl till alla de som köpte någonting från er igår.
Så. Och det handlar alltså inte om att sälja mer nu.
Nej.
Utan fråga dem, hur använder du produkten? Är du nöjd med det?
Ja.
Hur ser det ut? Och gå ner på detaljnivå. Som du sa, blir dina vinglas rena? Det är på den nivån vill vi ha det.
Det vill vi. Halleluja.
Våran timme är faktiskt slut. Vi hann aldrig komma in på... Du får komma tillbaka. Vi får prata härskartekniken en annan gång.
Det gör jag gärna.
Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat. Det är alltså, vi har haft retoriska podden här med Therese Reutersvärd, alias Truly Therese. Och hon går alltså vidare nu på nya äventyr. Vill du säga vad det är, eller ska vi bara låta det komma ut sen?
Nej, men ni får gärna höra. Jag ska bli nordisk e-handelschef på Nespresso. Så ut nu och köp kapslar och maskiner för glatta livet. Ring, mejla, mässa, e-handla, appa och berätta för mig hur jag kan göra eran upplevelse bättre.
Stort tack för idag.
Tack själv.
Och som vanligt så kör vi lite meta-poddsnack. efter det här om du vill höra lite sånt. Annars så hörs vi igen, förmodligen redan nästa vecka. Tack!